Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som står bakom den heter Malin.
Och Hanna, och vi jobbar som bibliotekarie på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. Ja du Malin, nu har vi ju varit på bokmässan.
Vi har ju det är lite av en högtid för oss att åka varje år.
Ja, precis. Och för de av er som inte vet, bokmässan är ju då bok- och biblioteksmässan i Göteborg som äger rum varje år i slutet av september. Och det här är flera dagar som är fullsmockat med författare och skribenter och mediebolag och förlag och föreläsningar och seminarier och montrar av med alla möjliga slags utställare som då har egna program och det säljs saker och diskuteras högt och lågt och vitt och brett, oftast utifrån ett tema.
Mm. Och i år var ju det temat MIK, ja. Medie- och informationsvetenskap.
Precis, eller det var väl egentligen medievetenhet.
Medievetenhet.
Som de hade förnuligt gjort om då, medie- och medvetenhet blev medievetenhet. Ja. Men det här är ju väldigt kopplat till just MIK.
Mm, och vi har ju förstått nu när vi kommer hem och har bubblat över det här i personalrum att det där begreppet MIK, det är inte så himla utbrett utanför biblioteksbranschen.
Nej, men det har börjat bli det nu. För jag märkte det i år på mässan att nu pratar alla om det.
Ja.
Innan så har det varit någonting som det kommer utspungen från UNESCO. På engelska heter det Media and Information Literacy.
Mm.
Och i biblioteksvärlden så har man pratat om MIK så länge.
Ja.
Men på lärarfronten och så på forskarfronten utanför liksom biblioteksforskningen så har man inte pratat om det. Men i år på mässan.
Då exploderade det fullständigt.
Alla använde det begreppet.
Ja.
Så nu har det verkligen brutit igenom.
Ja.
Kan man säga. Så medie- och informationskunnighet har ju verkligen varit ledorden för den här bokmässan.
Mm, och det behöver vi ju i dagens samhälle.
Precis, och om vi ska säga någonting om vad det här inkluderar då så är det ju just kunskap kring information, informationssökning och källkritik. Men också hur medier funkar och mediernas roll i samhället och tekniken bakom medier, hur fungerar det och hur är jag själv bidragande till att till exempel använda medier för att publicera mig själv och hur fungerar tekniken och programmering bakom olika medier, hur formar de vårt kommunikationssätt och så vidare. Här ingår också sånt som nyhetskunnighet och spelkunnighet och så. Så att det är bredare än bara vad ska man säga, informationssökning och källkritik och upphovsrätt som vi jobbar med dagligen.
Ja, men precis.
Det är lite större.
Ja, det är ju det. Och det är ju väldigt lätt att man tänker att ja, men jag växte ju upp utan internet. Jag kan ju det här med hur man söker information. Men nej, inte som vi som jobbar med det på daglig basis har fullständig koll hela tiden. Mm. Så det är ingen som kan komma och säga att jag kan det här.
Nej,
det är en konstant pågående process som utvecklas och det är lätt att trilla dit och tro att man hittade någonting som var jättebra och så visar det sig vara det är helt fel dagordning än vad man egentligen tror bakom kulisserna.
Mm. Och menar, det var någon som ställde den frågan just där jag kan känna att jag blir också utmanad, men jag har rätt så bra pejl på källkritik så. Mm. Och att kolla upp avsändare bakom ting och sådär. Men det var någon som frågade, men vem är avsändaren bakom en meme till exempel? Det är inte alltid så lätt i digitala miljöer att göra den här kollen och ha det tänket som vi i skolans värld i alla fall är rätt så medvetna om att man ska ha.
Precis.
Det är ständigt nya utmaningar.
Det är det. Men det man, varför MIK eller medievetenhet då är så uppe på tapeten framförallt nu, det är ju för att demokratin firar 100 år i år också. Mm. Och den är ju under hot när vi inte är medievetenhet, alltså när vi inte har den här medievetenheten med oss.
Mm.
Alltså vi är demokratiska medborgare i demokratin Sverige, men det här börjar tullas på när det är för många som inte vågar lita på någonting som kommer ut överhuvudtaget utan man ifrågasätter precis allting.
Mm, precis.
Och det är det vi behöver med den här satsningen som nu staten har gjort på statens medieråd, eller regeringen har gjort det ska vi säga, de har ju lagt en satsning till statens medieråd att de ska jobba mycket mycket mer med det här, att det ska komma ut ännu mer, så krävs det ju också att alla tar till sig av det här.
Mm.
Så att det var ju lite det här att jobba som MIK-ambassadör var ju lite det de efterfrågade, att vi skulle trycka mer på att prata om det, och jag skrev det som en av mina anteckningar. Hur pratar jag om MIK? Mm. Alltså jag måste ju någonstans börja med att rannsaka mig själv.
Mm.
Och det är där vi alla måste börja. Hur förhåller jag mig till det? Mm. Hur pratar jag om det? Hur kommunicerar jag det vidare? Hur agerar jag själv?
Precis.
Och så är det ju ofta.
Det är klart, vi går ju mycket på mässan utifrån våra arbetsområden och våra arbetsuppgifter. Och en sån sak är ju till exempel informationssökning.
Ja.
Och där pratar vi ju ofta med eleverna om Google och sådär. Jag vet att du, Malin, gick på lite grann om just Google och hur Google formar vår kunskap. Mm. Vad kan du säga om det?
Det var ju Olof Sundin som är professor, tror jag, inom biblioteksvetenskap vid Högskolan i Borås. Jag kan ha uttryckt mig fel.
Jag undrar om han inte är i Lund nu faktiskt.
Jo, det är han. Du har helt rätt.
Han har varit i Borås, men han är i Lund. Ja, så han är
förlåt Olof, du var dessutom i Lunds monter, så det är väldigt shame on me. Jo, men Olof pratade om det här. Han har forskat om det här kring Google och hur den formar oss och vår kunskap. Och att sökmotorerna är med oss i princip hela tiden. Att inte tro det är oerhört naivt utav oss. Alltså vi kan inte tänka på att de inte finns där, för det gör de. Och de liksom försöker tränga djupare och djupare in i vilka vi är för att lättare kunna förse oss med information som de tror att vi vill ha. Det är mycket det handlar om.
Just det.
Vi ska också komma ihåg, och det här är oerhört viktigt, en sökmotor är aldrig objektiv eller neutral.
Nej, just det. För det är ju någonting som de trycker på, att, att vi ser inte riktigt på vilka premisser som till exempel Google tar fram information åt oss. Och när vi inte ser det så tror vi att det liksom inte riktigt finns där. Och då tänker vi att det är neutralt.
Ja, och det är det inte.
Nej.
Och dessutom så är det ju det här som jag vet att både du och jag pratar om när vi är ute i klasserna. Det här att, ja men gör en googling, men stanna inte på första sidan. Mm. Utan börja jobba igenom. Det är jättejobbigt om du får 8 miljoner träffar. Men bestäm dig för att göra ett nedslag var tionde sida eller något sånt här eller någonting. Så gör man undersökningar så visar sig att majoriteten av alla som gör en googling, alltså en sökning, de kollar på de 5 första träffarna, för de orkar inte scrolla igenom den första sidan för att kolla de 10 första träffarna.
Vi kollar det vi ser på skärmen, det är väl en sån princip. Mm.
Så är det. Och de här sökningarna vi gör, de gör ju att vi blir medskapare av Google.
Mm.
Därför att det är ju det som vi googlar och de länkar vi trycker på, det är ju det som hela tiden kommer upp. Som de tror att alla, det är det som intresserar. Mm. Så att bara på så sätt kan det vara jättenyttigt att börja jobba längre bak i resultatlistorna.
Just det.
Mm. Att våga göra det. Men du lyssnade ju också på annat intressant, vet jag.
Mm. Och jag fastnade för ett begrepp som, återigen ett begrepp som kanske har varit i svängen lite längre tid i Bibliotekssverige.
Mm.
Här är också Olof Sundin faktiskt med en med, jag undrar om inte han var en av dem som började mynta begreppet.
Mm.
Men nu så, jag upplevde verkligen att alla pratade om detta. Alla pratade om behovet av källtillit.
Ja.
I den, om man nu använder det begreppet, kanske man inte gjorde alltid, men väldigt många, jag var på väldigt många föreläsningar och seminarier om just källkritik och medvetenhet om information runt oss, och väldigt många tryckte på behovet av att faktiskt komma tillbaka till förtroendefrågan.
Ja.
Vi behöver visa och tydliggöra vilka vi har förtroende för att också förmedla att vi kan känna förtroende. Man måste inte tänka att allt är, har en agenda bakom sig, eller att allt är en konspiration.
Nej, men
utan att vi har faktiskt möjlighet att utifrån källkritiska principer skapa vissa vad ska man säga, fasta punkter i informationshavet som vi ska kunna simma till och pusta ut lite grann innan vi ger oss ut i nästa informationsflöde.
Ja, men precis.
Och just källtillit är ju då någonting som man trycker på, att det här måste man prata om lika mycket som prata källkritik.
Ja.
Att vi ska prata källkritik och undervisa i det, men vi ska också undervisa om att kunna, på vilka premisser man ska kunna förlita sig på källor. Att källkritik blir så väldigt mycket om vi ska vara kritiska, vi ska ifrågasätta. Men i vissa fall måste man också kunna säga att men här har jag en etablerad källa, jag litar på den.
lite det temat som vi pratade om här nu innan gingen. Det var ju det som Thomas Nygren pratade om också i sin fakta, fake, fiktion. Och som han också skriver om i sin bok. Det här med att vi måste kunna lära oss var vi ska kunna hitta källor som vi kan lita på att börja söka.
Mm.
Alltså det handlar inte om att de är de bästa källorna, utan det handlar om att det är de vi har en tillit till.
Just det. Thomas Nygren var ju verkligen en sån person som jag upplevde var överallt på mässan. Ja. Han är i ropet, kan man säga.
Det kan han göra, men han är väldigt, väldigt bra på det han berättar. För han bryter ner det så att det blir väldigt enkelt att ta till sig.
Och hans bok, Thomas Nygren, är ju då en forskare vid Uppsala universitet. Som har forskat mycket på ungdomars, vad ska man säga, deras källkritiksförmåga och deras nyhetsvanor och sådär. Och han har skrivit flera artiklar på det här området. Och han har också nu tidigare i år kommit ut med en bok som heter Fakta, Fake, Fiktion. Och det är det källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens. Men egentligen så var han lite kritisk till att det stod källkritik. För han pratar mer egentligen om kritiskt tänkande i stort.
Ja.
Och den här boken går ju ut då på hur man kan jobba i skolan som lärare och kopplat just till ämnesdidaktiken och ämneskunskaperna.
Mm. Han pratar ju mycket om det här också, om att många unga idag tycker att de är så ruskigt bra på att söka information, att de kan det här och de liksom är surfarfritt. Det brutala sanningen är att det är någon som är absolut sämst på att söka information.
Han har ju då upptäckt ett så kallat Dunning-Kruger-fenomen i forskningen. Nämligen att de som är mest självsäkra är de som presterar sämst i faktiskt källkritiska test. Mm. Medan de som är mer ödmjuka inför att man inte alltid, ja, man kanske inte är så duktig, det här är rätt så svårt och så. De presterar betydligt bättre. Mm. Och det här är ju någonting som är ett känt fenomen. Att om man är väldigt självsäker så har man oftast inte förståelse för hur komplicerat någonting är, och då förstår man heller inte vad det är man inte kan.
Nej, men precis.
Medan har man den här öppenheten för att det här är komplicerat, så har man oftast bättre pejl.
Mm.
Så att mot bakgrund av det, jag vet att när jag läste det forskningsresultatet, så reflekterade jag lite grann kring det här utvärderingsbesöket som vi har gjort här. Att vi har försökt utvärdera elevernas progression i sin informationssökning och källkritik. Men det har ju varit baserat på självskattning.
Ja,
och det är ju väldigt vanskligt. Och vi har ju märkt det också i resultaten. Att det kan nog mycket väl vara precis så som Thomas Nygren upptäckte med de eleverna han undersökte. Att de som har rätt så bra självförtroende är inte nödvändigtvis de som borde ha det.
Nej. Och det han pekar på också är ju det här med att eleverna idag kan inom ett enskilt ämne bli väldigt duktiga på att söka information, vara källkritiska och bygga upp en källtillit. Men de blir det som en isolerad ö i det ämnet. Att de kan inte förmå sig att förstå att de kan använda exakt samma kunskaper med viss justering i alla sina ämnen i skolan.
Nej, och det här trycker han ju verkligen på, att också att källkritiken kan se olika ut. Och att det finns inte nödvändigtvis de där bryggorna som vi kanske tar för givet att det finns mellan ämnena. Utan han har ju visat på att han har ju kollat på källkritiksförmåga och ämneskunskapsnivå.
Ja.
Och där har han kunnat se att det finns inga egentliga samband mellan bra förmåga i källkritik i ett ämne och bra förmåga i källkritik i ett annat ämne.
Nej.
Däremot så finns det jättetydligt samband mellan bra källkritik i ett ämne och bra betyg i ett ämne.
Precis.
Så ämneskunskaper medför ju garanterat bättre förmåga till att vara källkritisk. Och det vet vi ju sedan innan.
Ja, men så är det. Och då kan man tänka det här med kritiskt tänkande. Det är ju absolut inte på några villkor samma sak som att vara ifrågasättande.
Nej.
Och det ska vi också komma ihåg, för att idag blir det väldigt lätt att en diskussion bara går över i att man ifrågasätter, men egentligen utan någon agenda annat än att vara just ifrågasättande.
Precis.
Det är lite farligt på så sätt.
Jag tänkte på en sak som han pratade om i ett seminarium. Han pratade nämligen om att just på tal om att det här ämneskunskaperna är viktigast för källkritiken, eller då källtilliten också.
Mm.
Men man kan ju inte ha djupgående ämneskunskaper i allting.
Nej.
Och det är där de här mer journalistiska färdigheterna, som vi kommer att prata om lite mer sen, att det är där det kommer in. Mm. Alltså de här grundläggande källkritikskunskaperna om hur går jag tillväga för att granska någonting som jag inte har så mycket inblick i. Och han tryckte väldigt mycket på vikten av kombinationen av de två. Och då tänkte jag ju att det här speglar ju precis vikten av samarbete mellan läraren och lärarens ämneskunskap. Och oss skolbibliotekarier och den kunskapen vi har.
Ja, för just det här med skolbibliotekarierna och att ta hjälp av dem. Det var någonting han pratade mycket om. Att liksom se skolbibliotekariens kompetens. Och att det inte bara handlar om att låna ut böcker. Utan att vi besitter väldigt hög kompetens inom de här områdena.
Han pratade ju också faktiskt om den här forskningen som till exempel Olof Sundin har gjort. Och att det är just inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet som det forskas mest på. Det här med sökalgoritmer och sökkritik och källtillit.
Ja.
Och att det är en rätt så outnyttjad resurs.
Men du, Hanna, du var ju också på ett föredrag, vet jag, om journalistisk...
Alltså egentligen var det inget föredrag jag var på, utan det var mest en... Jag satte mig mot slutet av fredagen, för vi var ju där både torsdag och fredag. Och då satte jag mig sen och funderade på, men vad är liksom de övergripande tendenserna på bokmässan i år? Och då tänkte vi ju dels på det här med MIK-begreppet och att källtillit på alla släppar och så. Men en sak som jag också reflekterade över var att det pratas väldigt mycket om journalistisk kompetens.
Ja.
Och på flera håll så var det som att man pratade om, eller antingen pratade om eller faktiskt gjorde så att man tog in journalister i skolan för att liksom använda deras kompetens och deras utbildning, eller vad ska man säga, för att komma åt källkritiken på något vis. Och det, vi vet att det är många lärare som upplever osäkerhet här. Man kan inte, kanske inte så insatt i källkritik, eller speciellt inte någon modern källkritik, och i vissa ämnen så har man det kanske med sig som lärare, men i många har man inte det. Så att det borrar ju för att det blir vissa luckor i undervisningen om man måste göra sånt själv som man känner att man inte kan.
Mm.
Och då fanns det exempel då på de som hade jobbat med samarbetet med journalister. Och generellt tyckte jag det pratades mycket om just den journalistiska kunskapen då för just källkritiken. Och det jag tyckte var lite, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Om jag tycker att det är väl inte intressant att tänka att man samarbetar med journalister för skolarbetens skull. Men samtidigt får det ju inte bli det att vi tänker att alla ska ha en journalistisk kompetens. För en journalistisk kompetens, det är ju en högskoleutbildning.
Ja,
det blir liksom lite konstigt att ha den förväntan eller den nivån på att nu ska vi lösa den här bristande källkritiken med att plocka in journalister i skolan. Jag tycker ju att den kompetensen måste ju finnas. Och alltså vi har ju den kompetensen, men det är inte alla som har skolbibliotekarier. Men alltså man måste kunna hitta lösningar utan att det för den sakens skull blir en tokavancerad nivå som ska gå över vad vi faktiskt förväntar oss av eleverna. För det, jag jämförde lite grann med när programmering kom in i läroplaner och det diskuterades hur vi skulle vara. Och då var det många som var kritiska till det och sa, ska alla bli programmerare nu? Och det var ju inte tanken riktigt, att man skulle ha en grundläggande förståelse för det som ligger bakom hur teknik är uppbyggd. Och jag tänker att det är lite liknande här, att bara för att vi ska undervisa om källkritik så betyder ju inte det att alla ska ha en journalistisk kompetens.
Nej, och det är ju ingenting, som du sa, det är ju en högskoleutbildning, och jag menar alla är inte lämpade att vara journalister heller, för det är ju också, det är ju inget enkelt yrke på något vis.
Däremot så är jag helt bakom idén om att uppmärksamma journalistiken och mediernas roll mer. För där ser vi också en tendens, och det kanske man kan koppla till det här med källtillit, att man kanske behöver en större förståelse för hur journalistik i Sverige eller generellt går till.
Ja.
Så att man faktiskt i större grad kan lita på den processen som journalistik går igenom. Och komma ifrån den här konspirationstanken om att etablerade medier skulle vara någon slags vinklade
konspirationsteorier där bakom.
Ja, konspirationsteoristankarna om att det skulle vara dolda agendor och mörkande av fakta och sånt. Det finns mycket som journalistiken i Sverige kan jobba med, och man kan jobba med att förbättra sitt förtroende, och man kan jobba med att vara mindre slarviga på vissa saker och så. Men just den här tanken om att det skulle finnas dolda agendor och mörkade innehåll, det är en oroväckande utveckling om man tänker demokrati.
Precis.
Så att jag är helt för att lyfta upp den journalistiska processen mer för att skapa som en del i till exempel samhällsvetenskapen för att lyfta och uppmärksamma och synliggöra det här som är osynligt för oss.
Det slår mig en grej som faktiskt Thomas Nygren, jag kopplar tillbaka till honom igen, det märker ni att vi hoppar ju. Men han hävdar ju att vi ska använda det kritiska tänkandet som ett demokratiskt självförsvar. Och det tycker jag var en väldigt klok tanke som han stod och sa på bokmässan, att vi måste göra det. Vi kan inte förutsätta att alla har dolda agender, alla är konspirationsteorier bakom, utan vi måste våga någonstans förlita oss på att det finns. Vi måste kunna lära oss att se igenom sånt här.
Ja, precis. Om vi hoppar lite grann här nu i ämnen. Jag vet ju att du har ju varit intresserad av, och det är ju också för den delen, men du har pratat lite mer om bland annat Anders Hansens bok och hans, vad ska man säga, budskap kring våra hjärnor och vår skärmtid.
Mm.
Jag vet att du gick på lite sådana föredrag med bland annat honom och också Sissela Natli som också är inne och skriver och pratar om lite samma område.
Ja, alltså jag läste ju hans bok i våras, nu glömde jag vad den hette. Den
är det inte den skärmhjärnan?
Nej, utan den som kom innan. Hjärnstark. Den som kom innan.
Just det.
Ja, den var det jag läste och jag blev ju... Det var ett uppvaknande för mig, i mångt och mycket ska jag säga. Så att på bokmässan så hade jag jag hade någon halvtimme eller någonting när jag inte hade någonting inbokat. Det är väldigt sådär lyxöst att få gå runt själv. Och trillar in på ett scenprogram på Sveriges Radio där han står och pratar i 15 minuter med en programledare då. Och det var nog en av de bättre spontana grejerna ska vi säga. För han bryter ner allting krångligt, väldigt lättförståeligt också. Och han pratar mycket om det här, om man bara ska återge hans grundbudskap så är det att vi måste prioritera sömnen. Vi måste inse det. Vi måste lära oss hantera vår stress. Vi måste motionera och vi behöver minska vårt användande av våra mobiltelefoner. Det är mycket det han pratar om. Just det här med motionen är... Det ser man mer och mer nu för tiden att motion där vi får upp pulsen, alltså hjärtat får jobba på ganska hög nivå, det gör väldigt stor skillnad och i många fall så kan det faktiskt göra att vi slipper mediciner. Men det som han och Sissela Natli egentligen har gemensamt är just det här att de är inne och tassar i varsin ända av samma ämne skulle jag säga, det här med hur påverkas vi av den digitalisering vi är mitt i? För det handlar inte om att vi ska hoppa av den, för det kan vi inte göra. Men vi måste lära oss att det är vi som ska styra tekniken. Det är inte tekniken som ska styra oss.
Just det.
Och de pratar båda två om att framtiden tillhör de som kommer att kunna koncentrera sig. För vi är omgivna av ljud konstant. Det plingar, det ringer, det är notiser och folk som sitter och lyssnar på musik och filmklipp, you name it. Och det är sånt vi behöver lära oss. Men problemet är ju att man börjar inse nu att det här med att multitaska, det är ju kanske inte det bästa för oss. Det finns ju en viss gräns vad vi klarar. Vi klarar ju liksom att prata i telefon samtidigt som vi fyller diskmaskinen till exempel. Men det är ju svårare för oss att köra bil och samtidigt skicka ett sms. Det finns ju en anledning till att vi har en lagstiftning som säger att vi inte får göra det. Därför att man har insett att vi klarar inte det. För att det ser man ganska fort på en bilist. Men också pratar de om det här med att sociala medier och den här jakten på den här sociala statusen. Sissela till exempel pratade om det här med Snapchat som jag har hjälpt, alltså jag tror att jag har det installerat, men jag har typ använt det så här 3 gånger eller någonting. Nu ska jag definitivt ta bort den appen, för det verkar vara en app som fullständigt gör att man blir beroende om man börjar använda den. För tydligen ju fler dagar man använder den, desto högre streak får man ihop med sina vänner. Och om du och jag, Hanna, hade interagerat med varandra liksom 400 dagar på raken, så har vi en viss färg på hjärtat som sitter mellan oss. Om du då har interagerat 300 dagar med någon annan, då har ni en annan färg. Så att det handlar mycket om att ungdomar idag, den har någonting med GPS-positioneringen som gör att man också samlar poäng. Så det var verkligen en sån hysterisk hets. Och jag kände mig, jag blev bara äcklad. Jag kände att nej, det är inte det här vi ska ha. Vi behöver släppa det här. Men också så pratas det om vad det finns för faktorer som kan hjälpa oss att skydda vår hjärna. Och det 7 stycken pratade Sissela Natli om. Och jag tror att till viss del så står ju Anders Hansen bakom de här också. Sömn är den första.
Jo, det förstår man ju verkligen.
Ja, och vi ska inte skämmas för att vi behöver sova 8-9 timmar per natt. Finns det någon som klarar sig på 7? Fine. Jag är en sån som ligger och pendlar uppåt 9 timmar per natt. Ska jag villigt erkänna. Vi behöver motionera. Vi behöver ha chilltid. Som inte kanske är att vi är aktiva hela tiden. Och vi behöver ha meningsfulla aktiviteter där den inte inkluderar mobilen. Alltså vi behöver kanske bara sätta oss och läsa en bok eller sitta och prata med någon. Vi behöver ha fokustid som är av kvalitet. Alltså det handlar inte om att när du och jag sitter och tar en kopp kaffe ihop, att vi sitter byter något slentrianord med varandra, men egentligen sitter vi med näsan ner i mobilen. Utan den här kvalitetstiden ska vara utan mobilerna. Vi behöver hjärnvila, framförallt är det de pratar om. Vi behöver låta hjärnan vila. Den behöver få göra absolut ingenting. Vi behöver gå tillbaka till det som framförallt jag är uppväxt med. Ha tråkigt. Vi behöver lära oss att ha tråkigt. Och just att umgås med andra fysiskt. Vi måste bli bättre med det. Alltså att ha ett visst del av sitt umgänge på kanske nätet, alltså Facebook, Instagram eller vad det är. Ja, någon timme eller två per dag. Men vi behöver det fysiska. Mm. Vi behöver det här sociala. Men det kanske inte är så att vi ska vara supersociala oavbrutet.
Nej.
Så att det handlar lite om att vi måste våga skala av lite. Och någonstans lära oss att vara nöjda.
Mm.
Hitta den nöjdheten. Och inte jämföra oss med andra hela tiden.
Och kanske det att man ska inse just det, att det finns en beroendetendens i mobiltelefonen i sig och i många av de medieappar som finns där. Och om man vet det så kanske det blir lättare att tänka att men nu ska jag ha en, jag ska inte använda mobilen efter det tillslaget på kvällen, eller nu ska jag ha en mobilfri helg, eller nu ska jag ha den stunden på dagen, eller när jag sitter med den personen ska jag ha mobilen i väskan och inte plocka upp den på två timmar. Alltså man kanske måste tänka att vet man att det finns en någonting, så, även om man inte märker det själv, att det är någonting här som drar.
Ja, och det är ju för att de pratar ju om vår mentala brandbädd.
Mm.
Den, alltså även om mobilen ligger i handväskan, men så låter den.
Mm.
Då är vi ju hela tiden nere i mobilen under vad som kommer. Alltså våga sätta mobilen på helt ljudlöst. Ta bort allting som överhuvudtaget låter och gör det. Och framförallt lämna den utanför sovrummet när vi ska gå och lägga oss.
Just det.
Poddens sista punkt.
Ja, för att vi har ju inte pratat så mycket litteratur i år, om man säger mot bakgrund av årets bokmässa.
Mm.
Och det är ju just för att det har varit ett sånt smockfullt program som har handlat om de här andra bitarna.
Mm.
Vi har inte hunnit med så jättemycket författarföreläsningar eller sådär. Utan ett par. Åtminstone inte på skönlitteratur.
Precis, det var det jag tänkte.
Vi har ju lyssnat mycket på forskare och vi har lyssnat mycket på insatta i olika ämnen. Men inte så mycket skönlitteratur har det inte blivit i år. Men jag hann med en punkt som lockade mig.
Mm.
Och det var med författaren Anna Jakobsson Lund. Som är en ungdomsförfattare som har skrivit främst fantasy. Hon har bland annat skrivit den här boken Den tredje vågen. Och två påföljande i den serien, en trilogi. Och den hade vi med i podden.
I februari eller någonstans?
Någon gång, för det var då hade vi besök från Växjö och de tog upp den trilogin där. Och, så.
Mm.
Och hon kan nog förekomma framöver också för att hon har kommit ut med lite nya böcker. Men något som hon pratade om då i sin programpunkt där var just hur hon lyfte fram olika sexualiteter i sina karaktärer.
Mm.
Det hette trans i litteraturen och hon berättade mycket om att hon kanske har med sig en transperson eller en homosexuell person i sitt karaktärs, vad ska man säga,
collage,
precis, bra ord. Men det är inte därför de är där. Utan hon skriver in det för, ja, dels är det väl för en representation, att man ska som transperson kunna hitta personer i litteraturen som man ser att man här är jag representerad, om man säger så. Men att det inte handlar om att den personen är där för att bearbeta sin sexualitet eller för att man är transperson, utan man är där för att man har en annan bidrag till handlingen. Så bara råkar man vara, på samma sätt som det kan vara en karaktär som råkar vara brunhårig, det handlar inte om det.
Nej.
Eller det är en person som råkar vara viss ålder eller av ett visst ursprung eller har en viss religion eller så. Det handlar inte i huvudsak om det som ett karaktärsdrag, utan det är bara en dimension av den här karaktären. Och hon sa det så himla bra, tyckte jag, Anna, där, att hon sa att jag måste ju hänga med de här personerna rätt så länge.
Ja, precis.
Att hon skriver, det tar lång tid att skriva en bok. Man måste liksom vända och vrida. Och hon sa det just som att hon umgås med de här karaktärerna under rätt så lång tid. Och då måste hon liksom göra dem på ett nyanserat sätt. Och de måste vara olika personer. Och de måste liksom komma in på djupet. Och då var det här liksom en aspekt av det, menade hon.
Men det har jag hört många författare prata om. Att de måste själva gilla sina karaktärer som... De får inte vara för lika, utan det måste vara lite obekvämt och skava lite också, för annars så blir det ingen rolig handling.
Ja, precis,
liksom.
Så det måste finnas lite djup i dem och sådär, och att man kanske också då vill ha, men jag tänker själv att man kanske vill ha i sitt eget umgänge, vill man ha olika människor som man får olika idéer av, och man får olika förståelse för saker och ting och så. Så hon pratade ju dels om det, men också om vikten av att faktiskt vidga folks perspektiv i litteraturen. Och det här är ju en sån del där många kanske behöver läsa på ett mer, vad ska man säga, inte på ett dramatiskt sätt. Men läsa om människor som har en annan sexualitet eller har en annan orientering eller så. Just för att det finns många som fortfarande inte är tillräckligt införstådda i det.
Precis.
Så att hon skriver ofta in sådana personer i sina romaner. Och vi har ju några stycken av henne, och den som ligger på mitt skrivbord just nu är boken Equilibrium, men hennes senaste hette Blynätter.
Ja, så var det ja.
Och de kommer nog att trilla in på en hylla nära er snart.
Mm. Det kommer de att göra. Det blev ett långt avsnitt idag.
Ja, men det finns mycket mer att säga om mässan. Jag tror verkligen... att jag har glömt bort saker. Jag stod länge och tänkte på vad nu det är jag skulle säga, och sen kom jag inte på det. Men det kanske dyker upp.
Ja, och samtidigt så får man en teaser för vad vi gjorde.
Ja,
och vill man veta mer så vet ni vart vi finns.
Precis, vi tycker ju att det är bara kul om ni vill diskutera det här med oss. Och vi ska försöka, vad ska man säga, utveckla vårt... Nu kommer jag faktiskt få en sak till som jag kanske skulle lyft. Vi hade ju under bokmässan så delas ju också ut... priset för årets skolbibliotek.
Ja, men
det måste vi ta upp.
Ja, de är ju så värdiga vinnare.
Absolut. Årets vinnare är Alléskolan i Åtvidaberg.
Ja.
Och de hade ju då i samband med att det priset delades ut så berättade de om liksom nycklar till deras framgång, eller vad man ska säga. Och det som jag tyckte var lite intressant med det som de berättade där var att dels så att de har ett väldigt systematiskt arbete, en väldigt strukturerat utifrån behov. Alltså de tittar på undersökningar, vad kan eleverna, vad är det lärarna behöver hjälp med, och sen så jobbar de systematiskt utifrån det. Men så hade de också pilotklasser.
Ja, och det var det jag tyckte var så himla intressant, att man vågade testa någonting nytt på någon klass, göra utvärderingar.
Ja.
Var det bra, då kör vi det på alla.
Precis, att de följde ju då, om det var några stycken klasser, det här är upp till nian. Under 3 år, och då var det kanske att säga att de följde årskurs 3 och sen följde de den klassen i 3 år och testade då att göra på ett visst sätt. Och det tyckte jag var lite intressant. Och de gjorde det mot bakgrund av en mikekologi som de kallade det för. Det... som var en slags progressionstrappa som de visade.
Ja.
Att så här i de här nivåerna. Och det gav mig direkt inspiration till hur vi skulle kunna göra på Jenny, att vi skulle kunna ha en progressionstrappa och utveckla den här strukturen som vi har för årskurs 1, som vi skulle kunna utveckla så att det blir en sån här tydlig och bra systematiskt arbetssätt kring just MIK då, som det handlade om i det här fallet.
För de hade ju en samarbetsgrupp som var inkluderade alla yrkes...
En MIK-grupp, ja.
Ja, en MIK-grupp som inkluderade alla yrkeskategorier på skolan. Mm. Och det var, som jag förstod det på dem, så verkade det inte vara någon som inte gillade det här, utan alla hade sett fördelarna, alla var med på tåget.
Precis. Så jag tyckte det var ett väldigt intressant exempel på hur man kan jobba. Jag fick många idéer om hur vi skulle kunna utveckla vårt arbete med MIK. Och den påbörjade struktur som vi har. Så.
Ja, men hörni, där har ni veckans poddavsnitt.
Vi kanske får återkomma till bokmässan. Vi kanske dyker upp fler saker. Men
ja,
då
får vi tänker väl att nästa avsnitt får väl handla om någonting skönlitterärt istället av något slag. Så ni får lite mer lättsamt kanske.
Precis.
På återhörande.
Hej!
Hej! Thank you.